Gänget, fan vad kul det är att vara tillbaka igen. Och det ska bli så jäkla kul att snacka North London Derby, Uniteds nya kryss. Fan vad gött.
Ja, men alltså, hur kan United vara så här dåliga som de var i lördags? Alltså, inte... hur funkar det?
Nej,
alltså,
jag fattar inte det heller. Jag fattar inte det heller. Samtidigt, hallå, vi måste ju också nämna Liverpool.
Ska vi inte... Det är ju en jättegammal match. Ska vi inte prata om typ landslagsuppehållet?
Vad pratar de? Det var ju nu i helgen.
De var för 2 dagar sedan, Pontus.
Mm. Alltså, vi missade ju förra veckan, i måndags... Kommer ni åkte till Amsterdam bort en vecka? Kommer ni ihåg det?
Va?
Förlåt?
Jag har inte hört av er på en vecka. Ni försvann någonstans i någon sån här dimma och bara, är vi drar till Amsterdam nu, sa ni. Och så,
nej.
Alltså, det är över en vecka sedan det var Premier League.
Det tror jag inte.
Nej. Alltså, jag minns matcherna. Sen minns jag att jag satt på en busshållplats och nu är jag här. Så ja, det så kan ju, en vecka är det ju helt befängt.
Vi måste stänga av där.
Hej och välkomna till Kick and Rush efter förra veckans kritik, jag vet inte riktigt, PGA, trevlig semester. Så är det exakt samma uppställning igen. Jag, Petter Landén, på Sebastian Mattssons plats. Bredvid mig, eller egentligen mitt emot mig, vilket är helt irrelevant för er, Therese Strömberg och Pontus Wenemo.
Ja, jag och Therese står däremot bredvid varandra, bara så ni vet.
Ja. Har vi sett the stage?
Mm. Jag
funderade på om vi skulle ha något sånt här mysigt kallprat, att det finns någon sån här delamondisk, har det hänt något sen sist? Men det är ju, folk är ju fruktansvärt ointresserade av oss.
Ja. Jag och Therese var på samma ställe i förra veckan och så vinkade jag till henne, så såg hon inte mig. Det var trist.
Ja, du sa också att du inte skulle komma dit, så jag gick runt och sa till alla, det var så himla tråkigt att Pontus inte kunde komma, och folk sa, men Pontus är här. Och sen gick du utan att säga hej.
Det kanske gjorde.
Ja, nästa helg blir ju den största någonsin i svensk historia, som jag fyller 30. Så skicka gärna Twitter-meddelanden om att nu är jag inte bara dålig, utan nu är jag även gammal och dålig. Kan ni göra ifrån och med söndag?
Ni kan också skicka grattishälsningar till noah.bachner@expressen.se.
Det kan ni göra. Men nästa helg, denna helgen, Therese, då satt du i televisionen.
Ja, visst, gjorde jag det.
Och höll monolog.
Ja.
Vill du berätta?
Ja, Viasat har ju köpt rättigheterna till 3 stycken damligor i Europa. Det är Tyskland, Frankrike och det är England. Och det var ju premiär för Women's Super League, som den heter. Ska väl heta Women's Premier League vad det lider, men det verkar som att man måste vänta till skarven med det nya TV-avtalet innan man kan byta namn på den
man
ligan.
Man måste också verkligen ha Women's före.
Ja.
Alltså, det finns ingenting som jag stör mig på så mycket som det. Faktiskt. Jag stämmer så fruktansvärt mycket på det.
Ja, ja, och det är det många som gör. Den diskussionen har ju varit uppe för diskussion på Allsvenskan, Damallsvenskan.
Alltså, så är det alltid. Men det är ändå så fruktansvärt konstigt bara.
Ja, men alltså, särskilt kan jag tycka när den heter... Just nu, jag kan ändå förstå poängen med att man måste... Alltså, för det blir ju märkligt om vi på Expressen ska skriva att Chelsea körde över Manchester City i Premier League. Och folk bara, nej, det gjorde de inte. De
men skulle, skulle de inte bara kunna kalla den Super League då? För nu
ja, men det är det,
Women's
det jag skulle säga. Ja. Om den heter Premier League sen, då kan jag förstå att det finns en poäng med att det måste heta då Women's Premier League. Att man måste skilja dem åt. Men när den heter Super League så fattar jag inte riktigt varför det måste vara Women's.
Nej, det, är
att det är ju den enda liksom, fotbollsligan i England som heter Super League.
Det är för att man inte ska blanda ihop det med Royal League. Men det finns många ligor nu. Så vad är det, Royal League eller Super League? Så vet de inte om det är Rosenborg mot Malmö FF eller om...
Ja.
Det är krångligt här.
Ja, verkligen. Royal League är ju väldigt färskt i många minnen eftersom det lades ner 2007 typ. Eller? Ja. Men i alla fall, Women's Super League, eller bara Super League som vi kommer kalla det här efter, rivstartade med Manchester Derby. Manchester är alltjämt blått. Ingen överraskning där. Caroline Weir, vilken jävla doja.
Ja, verkligen. Och den matchen var ju... Alltså, Manchester United ska man ju veta... jag begär inte att alla som lyssnar på oss ska ha superkoll, så att man kan ju ge lite sån basic information att Manchester City är ju ett av de 3 topplagen i Super League som har varit etablerade topplag tillsammans med Chelsea och Arsenal. Och Manchester United är ju faktiskt nykomlingar.
De gjorde ju slavsylt av allt i andra divisionen förra
året. Jag tror de tog så här 55 av 60 poäng eller någonting.
Ja, ja, 18 segrar, en i avgjorda, en förlust. Ja. Jag tror de hade en målskillnad på så här 98-7 eller något sånt här. Helt sinnes.
Ja, det är helt bizarrt.
Det är Norwich i championship-klass.
Ja, eller en motsatt derby-säsong 0-6.
Nej, men och jag tycker att United var ju mycket bättre än vad man trodde att de skulle vara i den här matchen. De har ju värvat ganska mycket i sommar. Lotta Ökvist bland annat, ytterback från elit, vad, gud, vad fan heter den?
Jo, Elitettan.
Elitettan. Elitserien, ja, vad fan är det? Det är inte ens fotboll.
Hockey. Inte längre, tror jag.
Och
Speedway elitserien fortfarande.
Jaha, ja. Oavsett vad, inte elitserien i alla fall. Jag vet inte ens vad det är för någonting. De har värvat ganska mycket i United.
Jacky Gronen bland annat.
Ja, otrolig bra fotbollsspelare. Men i alla fall, de var bättre än vad jag trodde att de skulle vara. Men City är ju starkare och ska vara starkare och kommer ju säkert vara det i några år till. Men för United... alltid. United med den satsningen de gör tycker jag är superintressant med tanke på att alltså det har ju de flesta koll på att man startade upp sitt damlag igen inför fjolårssäsongen och att man redan då ändå presterar så pass bra på högsta nivå. Sen får vi ju se, det har gått en match, men de kommer ju troligtvis vara ganska bra. De kommer väl sluta på övre halvan. Det är 12 lag i Super League ska vi säga också. Mm.
Ja, men alltså, om man ska liksom bredda det, jag kan tycka att det ibland blir lite tröttsamt att man alltid måste ta, när det kommer till kvinnor som spelar fotboll, att man måste ta den stora diskussionen. Att det inte bara kan få vara liksom en fotbollsmatch, men i och med att det drog igång nu efter den publiksuccén som VM var runt om i Europa, var det glädjande att se att det var ju enormt publikstöd på Stamford Bridge på Etihad. Var det ju 32 500.
Ja, 31 500 tror jag. Ja. Ungefär.
Och alltså att det följer med, sen får vi se om de kan hålla i det, men förhoppningen är ju att det här har ju väckt någonting även hos de otroligt konservativa britterna.
Ja, men vi ska inte glömma att alltså England har ju försökt spela på, alltså de har försökt ta dammatcherna till herrarenorna förut. De har spelat på Stamford Bridge i Champions League, det har varit matcher på Emirates derbyn, då har det kommit 5-6 000. Och jag tror att City har spelat på Etihad också och lockat 3 000 och sånt där. Så det är inte första gången de försöker, men nu lockar de ju 20-30 000.
Men vad är skillnaden från här laget på Etihad då?
Det är ju ingen skillnad alls.
Nej, just det.
Men
Liverpool-skämt som jag klämde in.
Det uppskattas. Nej, men det är ju nu det är en helt annan nivå. Och man ser väl mycket det efter VM, för att första mästerskapet någonsin på damsidan så har det varit intresse för de matcherna där inte bara England spelar. Och det har ju varit enormt tryck och det är ju superkul.
Men är det ett paradigmskifte vi ser, eller är det fortfarande, om man får vara cynisk, att det är sommaren som spiller över och det är stormatch? För det börjar ju med 3 derbyn, Manchester derbyt och så 2 London derbyn i, ska vi säga, Chelsea, Tottenham och Arsenal, West Ham.
Exakt. Men jag tror faktiskt ändå, jag tror kanske inte att man kommer locka, nu spelar man ju inte på en arena som tar över 30 000 heller varje vecka, utan man kommer ju spela mycket av sina matcher på sina vanliga arenor, om man säger. Det är vissa stormatcher under den här säsongen, jag vet inte exakt vilka mer, men det är den här typen av matcher som har lagts på herrarnas större arenor, annars spelar man ju på sina egna mestadels, så att man kommer inte locka så här stor publik, men jag tror ändå att det finns någonting i att det kommer att vara fler som går och kollar, just för att när man får den, vi pratade om det också. Det är så viktigt också i tv-mässigt nu när det börjar sändas på tv, att man kan få också den starten med den inramningen som en arena som Etihad eller Stamford Bridge ger. Det är ju tv-mässigt mycket roligare att kolla på fotboll om den spelas inför 30 000 på Etihad än om den spelas inför 3 000 på en arena som är liksom lite gammal och skruttig, man aldrig hört talas om den. Det är ju samma när man kollar på landslaget, så här, herrarna åker till Färöarna. Alltså det är ju ingen rolig tv-upplevelse att kolla på den matchen, för att det är en skitarena. Det är knappt liksom, det är inte så mycket folk. Alltså, och just det då också att det är så jävla trött konstaterande, men det är bra fotboll också. Vilket jag tycker att, nu såg jag ju Manchester Derby i och med att jag satt i studion, och sen så såg jag Chelsea Spurs dagen efter på söndagen. Och det är ju bra fotboll, vilket jag tror att det är ju där skon har klämt för många, att man har tänkt att det här är inte bra fotboll. Och i Chelsea-matchen, vad var det där, 24 000?
Ja, något typ sånt, ja.
Där hade ju folk fått biljetter gratis. Man hade fått bokat dem och gå och hämta ut dem. Men det var ju gratis biljetter. Men om man kollar då istället på Manchester derbyt, där biljetterna tror jag hade kostat 7 pund eller något sånt där. Mm. Det är ungefär där som biljettpriserna ligger på i Super League. Och det visar ju att det finns folk som ändå är villiga att betala. Det är inte mycket pengar, men det är ändå pengar.
Ja.
Och det är folk som är villiga att betala för att gå och se där. Så att jag tror att det kommer fortsätta komma folk, men det kommer ju vara bra mycket färre som går. Men däremot just det här att man får upp, för både United och Tottenham är ju nykomlingar i Super League. Och det tror jag också är en viktig grej, att man nu har fått upp alla topp 6-lagen då, har ju damlag som spelar i högsta ligan. Och sådana bitar, just det här att man har de här derbyna, det är inte lika laddat liksom, som det är på här sidan, men målsättningen är ju att det ska bli det. Man vill ju, det var ju många av spelarna i både City och United som pratade om det inför den matchen, att vi vill också bygga upp den här stora rivaliteten, och vi vill också att folk ska verkligen känna derbypulsen och så här, och samma med North London Derby och alla de här, att de verkligen vill känna att när man kommer att det kan bli på samma sätt. Och det tror jag är viktigt rent så här varumärkesmässigt och så vidare då, att man har storklubbarna i den högsta ligan. För det tror jag också bidrar till att man faktiskt går, för att det finns säkert till stor del en publik som är Super League-publiken, om man säger så. Men sen så tror jag också att en stor del av den publik som vi kommer se i framtiden är den ursprungliga Premier League-publiken. De som håller på Manchester United, kan man då gå och se Manchester Uniteds damer i högsta ligan för 7 pund en helg, så tror jag att man kommer att vara benägen att göra det också. Mm. Och på så vis kommer det ju liksom, intresset kommer ju att öka och allting kommer bli bättre, och man kommer kunna ta mer för biljetterna i framtiden, även om Gud förbjude att de kommer upp till den prisnivån som herrarna har, för det är bisarrt. Men förstår ni vad jag menar? Så jag tror att det är någonting som kommer att pågå det här. Jag tror inte att det kommer stanna av. Nej. Men det kanske inte kommer vara så här. Jag tror att man ska inte förvänta sig att det kommer att vara lapp på luckan på alla matcher, även på de arenorna som bara tar 7000. Det kanske kommer vara 4000 där. Mm. Men det kommer ändå vara publik.
Om man ska vara lite cynisk, så jag håller ju med, jag tror verkligen att det kommer fortsätta. Det är ju ett paradigmskifte som har skett. Det kommer, alltså, som du säger, det kommer inte vara lapp på luckan och 20 000 på varje match, men det kommer ju att bli mer. Och är man lite cynisk, så är det ju, finns det ju såklart rimliga anledningar till det. Och det är ju att de stora klubbarna har insett vilken otrolig framtid det finns i damfotbollen.
Ja.
Vilka otroliga pengar som kommer att finnas där. Det finns ju en anledning till att Manchester United helt plötsligt startar upp ett damlag, att de satsar jättehårt på det. Manchester City satsar jättehårt på det. Ja, bara kolla på ett lag som West Ham, som nu spenderade jättemycket pengar i somras på 6 spelare som de plockade in från andra länder, och nu utmanar Arsenal, som är en stor klubb liksom.
Mm.
Och det här är ett sånt lag som för 2 år sedan inte ens hade, alltså knappt hade ett damlag inom föreningen.
Mm.
Deras damlag hade ingen kontroll över damlaget, själva föreningen, utan de fick inte använda klubbens gym. De fick inga nya tröjor, som fick så här, krossa över namnen på tröjorna för att de skulle kunna spela. De hade inte råd med bussar till matcher, så de fick åka i egna bilar till matcherna. De hade inte råd att betala läkarkostnader, så alla spelare fick lägga ut det själva med sina läkarkostnader. Det är så 2 år sedan.
Ja, det låter som B-laget till min gamla moderklubb. Ja, liksom. Ja, men det, exakt,
det är
så. I Sverige.
Och det är inte så att West Ham har revolutionerats i föreningen. Det är fortfarande Karen Brady och D&D som styr. Så ja, då är frågan, vad är det som har skett? Har det varit att de tycker att, nej, men det här är väldigt viktigt för oss, vi ska satsa på det här nu? Nej, det är såklart, de tycker ju att, de ser ju att här finns det pengar att tjäna. Mm. Och därför, och det är samma gäller ju de flesta klubbarna. De enda som har varit dåliga på det är typ Liverpool, som är en gammal stor klubb, men som nu är helt värdelösa på att spela fotboll.
Alltså, och jag tror precis som du säger, det är ju ingen som gör det här för att vara snäll.
Nej.
Och det, är ju, och det är ju ingen heller, eller det kanske finns ett visst mått av det också, men som sagt, huvudanledningen är ju inte att, och det är jätteviktigt för oss att du vet, jobba mot jämställdhet. Nej, och hela exakt. Den här biten, utan det handlar ju bara om att här kommer det att finnas pengar.
Ja.
Och det är ju, alltså, det är ju någonstans också jävligt bra.
Mm.
Alltså
jag
ser det, att det här kommer att finnas pengar, för det betyder ju att det är en produkt som ändå har gått åt rätt håll i utvecklingen på många sätt. Och där tror jag ju att, som sagt, storklubbarna med just det här som City till exempel, där väl damerna delar träningsanläggning och allting. Ja. Jag tror att Tacón gör det i Real Madrid. De tränar också på herrarnas
Och det går ju lika dåligt för båda.
Exakt. Nej, men just det här biten att och det som jag tror med England, det är att framförallt här i Sverige, i England också uppenbarligen och säkert flera andra länder, som att Premier League är så pass stor som den är, men framförallt här i Sverige så tror jag att det finns en väldigt stor alltså det finns väldigt mycket att hämta i att göra en stor grej av Super League, alltså från oss och från sändande tv-bolag och så här, just för att det är så stora och starka varumärken i både i alltså Premier League som liga, men också i lagen.
Ja.
Och det England har, eller det som England inte har, det är ju på damsidan, det är ju fortfarande så här råd att betala samma löner som till exempel Lyon, som är helt överlägsna på damsidan.
Men de har ju också, deras satsning har ju varit igång i 15 år.
Exakt, ja. Gud, jag tror att de har satsat alltså ordentligt sedan 2004.
Ja. Så att det är, ja, det är ju 15 år, ja, exakt.
Ja. Ja. Så att jag menar, mycket bra, Peter. Och där, jag menar, där spelar ju alla världens bästa spelare i princip. Alltså jag hade Hegerberg där, Nikita Paris gick dit. Alltså alla,
ja, de plockar ju Uniteds Alex Greenwood, hon som var bäst.
Precis,
i alla divisioner.
Alla vill ju liksom dit, dels för att det är det bästa laget, men samtidigt så är det så här, ja, att vinna varje match med 6-0 är ju inte superkul i längden. De har vunnit ligan 13 år i rad, de har vunnit Champions League 4 år i rad, men däremot det som har varit och är på många sätt ett av de absolut största problemen på damsidan är ju lönerna. Att man inte kan, som i Sverige till exempel, spelarna, alltså majoriteten av spelarna i damallsvenskan jobbar ju också. De spelar ju fotboll och bara får lite fickpengar i princip, i bästa fall, och sen så jobbar de vid sidan av. I England så är ju alla professionella nu, och i många av de här stora ligorna så är de ju där, men Frankrike och framförallt Lyon kan ju betala löner som andra klubbar just nu fortfarande bara kan drömma om. Men om England nu kan lyckas då ta, vad säger man på svenska, utnyttja verkligen varumärkena och bygga den här produkten på rätt sätt, så kommer de ju inom en ganska snar framtid vara där, att de kan konkurrera lönemässigt också.
Alltså, det
kan
ju, säsonger, max.
Ja, exakt, ja, men jag tror det kan ju gå hur fort som helst, just, ja, men, för att det är så starka varumärken.
Ja, men man ser utvecklingen nu också där storklubbarna använder de redan etablerade plattformarna i sina hemsidor, sina Twitterkonton, sina Instakonton, att promota även damlagen. Och jag menar, det vi var inne på innan, att de känner sig nödgade, eller man ska säga att det finns en ekonomisk vinst i att ha ett framgångsrikt lag på damsidan, är ju den ultimata komplimangen. För då spelar det ingen roll vilka förutfattade meningar gubbarna i styrelserna eventuellt har. Det är för dumt att inte investera för att produkten är för bra. Punkt.
Ja, det är ju inga idioter som styr de här klubbarna. I de
fall. I många fall är det väl det ändå.
Nej, men jag menar, de ägarna är
låt
ju ofta
mig berätta om Manchester United.
Ja, men de kan ju ekonomi i alla fall. Det kan du inte ifrågasätta.
Nej, okej då. Men de kan ingenting om fotboll. Det kan inte du ifrågasätta mig på. Där sätter vi punkt för den diskussionen. Ja, Premier League har ju som bekant uppehåll, så för er som inte bara suttit ner och duschat varmt under helgen utan faktiskt tittat på fotboll förutom Women's Super League, så har det ju funnits landslagen. Och Pontus, du tycker att England har den bästa offensiva trion i fotbollens historia?
Ja, det gör det faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Berätta.
Ja, nej, men jag tycker att... Nej gud, nu satte du mig på botten. Jag hade inte planerat för det här tyvärr. Men jag tänkte att jag skulle spela med. Men det är ju Gary Southgate som tycker det, inte jag.
Ja, förlåt, ni är så himla lätta att blanda ihop. Det är ju att du alltid går runt i den här kostymvästen bara.
Ja, men det är ju så här, båda vi gick upp för rollen som den här svarttrollet i Harry Potter på Gringotts. Spelar så här svart alf.
Ganska smal referens, men jag är med.
Men båda vi, så vi är ju ganska lika. Men ja, han fick det ju, så det var ju lite...
Ja, du fick vara sig rollen som svartalven på Gringotts eller Englands förbundskapten.
Nej, det var lite trist. Han hade ett jävligt bra år där. Fick båda. Nej, men Gary Southgate, han sa inte heller att de var bäst i historien, men han sa att, alltså, jag tycker att vår anfall är... det finns inget anfall i landslagsvärlden som är bättre.
Men pratar han då spets eller bredd eller både och?
Jag tror att han pratade front, han sa or front three. Så det bör, men jag gissar också att han har väl någonstans tanke på liksom Sancho som inte platsar,
ja,
och Hudson Odoi som är på väg framåt,
ja,
kanske.
Precis.
Sancho såklart är en annan nivå, men den trion de har är ju faktiskt helt otrolig.
Ja, men vi bara säger den snabbt, då är det, ja, Rashford, Harry Kane, ja, och Raheem Sterling.
Ja, det är ju inte dåligt. Och hade han sa faktiskt en grej som var intressant. Det var att jag tror att vi förstår inte, vi som följer Premier League förstår inte hur bra den här är internationellt. Alltså, och jag kan nästan förstå, eller alltså köpa det, för man tänker att ja men det är som det Premier League spelar. Man tänker att det finns ju såklart i La Liga, Serie A, Liga till viss del, spelare som är så mycket mycket bättre än de som finns i Premier League, för det har varit så under så lång tid. Men om man verkligen ska hårdra det, så finns det ju inte så många spelare som är bättre än Harry Kane och Raheem Sterling i alla fall. Det är ju...
Nej, verkligen.
Och ha dem i samma startelva är ju en ganska stark del av en trio. Sen Rashford kan man ju såklart ha, där kan man ju dividera kring att det finns bättre vänsteryttrar, för det gör det. Men han gör sig också väldigt, väldigt bra i den fronttrion, tycker jag.
Egentligen är Rashford en diskussion för sig själv, där man skulle kunna försöka poängtera vilken spelare vill och ska han vara.
Ja,
ska verkligen han vara den där liksom elvan, så att säga, som skär in från kanten, eller ska han vara nia? Det är egentligen en annan diskussion. Men Therese, tror du att vi, när vi tittar på England, är färgade av den gamla svenska sanningen i att engelsmännen är upplåsta, tror för mycket om sig själva och kommer aldrig lyckas med något?
Ja, alltså jag tror det faktiskt till ganska stor del. Det lät ju otroligt mycket så under hela It's Coming Home-grejen under VM 2018. Då var det ingen som tog det på allvar. Och sen så var det väl så här mycket med glimten i ögat också, såklart, från många engelsmän. Mm. Men ja, det tror jag absolut. Men jag tycker ändå att man har sett, och jag vet att, jag tror att vi har pratat om det när vi hade målklubben förra året, så pratade vi om det också, just det här med att det finns otroligt mycket bra engelska spelare som man någonstans måste så här, ja, men börja, vad säger man, öppna upp ögonen för, ja, eller alltså, och inte bara se som bra Premier League-spelare, utan, nej, och det har vi ju sett alltså med den engelska fotbollen, hur många lag det var som tog så långt i Champions League förra året och hela den biten också.
Ska inte glömma att England var VM-semifinalister, även om de slutet ganska pissigt Sverige på vägen.
Ja, exakt. Men såklart att jag tror att direkt när det kommer upp ett sånt här citat då, eller uttalande, så tänker man ju direkt så här, men sitt ner. Nu ringer min telefon också, otroligt.
Det händer det är verkligen otroligt.
Ja, men det händer aldrig. Jag vet inte vem det är, så jag kommer inte svara.
Ser ut som ett telefonförsäljarnummer.
Gud, jag blir så stressad när min telefon ringer. Jag blev lite svettig nu. Men i alla fall, vart var jag någonstans? Sluta ring.
Vad händer? Nej, du var någonstans med att...
Jo, men just när det kom ut ett sånt uttalande, så är det klart att man direkt tänker så att ja, lugna ner er och så vidare, och inte ta det på så stort allvar. Men han har ju absolut en poäng.
Men om vi sätter det i något slags perspektiv liksom, för när jag har försökt brainstorma här under tiden lite kort, vad har de andra liksom topplagen i Europa? Om vi bortser från England, så har vi ju såklart Portugal, Frankrike, Spanien, Tyskland, Holland numera.
Det är väl Frankrike som egentligen utmanar, tycker jag. Alltså Portugal,
Mbappé,
såklart.
Griezmann och...
Ja, trean är ju svår.
Dembélé?
Kanske.
Med Griezmann som...
Koeman? Jag vet inte.
Ja.
Alltså där är väl Frankrike kanske starkare. Men
Portugal, alltså, Joao Felix, Ronaldo, Bernardo Silva är inte dåligt heller.
Nej, men det är väl
det också.
Det är alltså,
ja, det var han som spelade senast. Jag kollade på senaste uppställningen.
Ja, men det var ju för att han lyfte junior.
Nej, men de tre lagen är väl de som är starkast, tycker jag.
Ja,
och där är ju liksom, ja, men visst, Argentina kan man väl lyfta fram, Brasilien kan man lyfta fram. Det är också väldigt starka. Men där har vi så att England är ju garanterat topp 5 i världen. Anfallsmässigt. Det är ju inget snack om den saken, tycker jag. Och där har vi inte sett England på otroligt länge, framförallt anfallsmässigt.
Nej,
har de någonsin varit det under våra livstider liksom?
Nej, inte anfall. Alltså, nej, de hade ju väldigt dugliga anfallare. Alltså sent 90, tidigt 00 med Sheringham, Shearer och sådär.
Men han vann ju Ballon d'Or.
Ja. Men framförallt känns det som att när i alla fall jag var ung, så pratade man om att England hade ett superbt mittfält. Framförallt inom mittfältet med Scholes, Gerrard och Lampard. Ja. Och sen hade de alltid en clown i målvakt.
Yep.
Och så gick det åt helvete. Men om vi ska titta in i spåkullen, för att England går ju fram som en slott och maskin i sin grupp. Den är inte jättesvår, ska sägas. Kosovo, Tjeckien, Montenegro. Men de kommer ju ta sig till EM och borde göra väldigt bra ifrån sig där.
Alltså det här laget som spelade VM var ju inte färdigt på något sätt.
Nej.
Det här laget blir ju bättre och bättre för varje år som går. Det är fortfarande inte färdigt. De har ju satsat på VM 2022. Det är då de ska vara klara.
Mm.
Så det är, ja,
alltså. Men vad har de för Achilles här då, Therese?
Alltså, ska jag vara helt ärlig, jag har inte ens kollat på någon av deras EM-kvalmatcher.
Jag vill bara säga så här. De har alltså Ross Barkley på mittfältet. Ja. Och så ställer jag frågan igen. Vad är deras Achilles här?
Ja. Jag tycker nästan att mittbacksproblemen och alltså deras, att de har defensiven. Jag tycker att de pickar för det för dålig. Och jag tycker att deras mittbacksalternativ inte...
Maguire, Stones, Minks.
Ja, men alltså...
Jo, du har rätt. Ja. Tyrone Minks. Nej, så jävla dålig.
Sluta reta mig. Det är ju, det tycker jag är deras största problem. Sen har klart de har mittfältsproblem.
Declan Rice är ju bra.
Jättebra.
Jordan Henderson har verkligen, alltså,
han passade i den rollen.
Och alltså, Jordan Henderson har fått mycket stick liksom. Stundtals välförtjänt, men sen det kändes som mot egentligen slutet på i vintras, i början på våren, så var det som att Klopp och han hittade helt rätt i vad han skulle vara. Och efter det har han gått från klarhet till klarhet, tycker jag.
Ja, han utvecklas verkligen under våren när han klättrade upp en position.
Mm.
Sen är inte Jordan Henderson, även om jag i våras tyckte att han var, då var han outstanding. Han var, under vissa perioder var han ju helt unplayable. Men rent talangmässigt så är han ju inte en världsmittfältare. Det finns ju många bättre. Men jag tycker att han funkar i den rollen. Och sen har ju England har ju aspirantspelare som har aspirerat på att bli framtida världsmittfältare. Ross Barkley är ju inte en av dem. Men när den positionen fylls av Delali, Ruben Loftus-Cheek eller Mason Mount eller Phil Foden sinom tid, så finns det ju en enorm kvalitet där. Alltså få in Delali i den där mixen är ju... Han ger ju en dimension till alla lag, tycker jag.
Om man är på humör. Ja. Det är lite fortfarande att han inte hittar jämnheten, tycker jag.
Absolut. Men i landslaget tycker jag att han har funkat så bra för att han får den. Han får liksom någon form av nummer 10-roll där han är ganska fri och kan göra de här kortpassningarna, one-touch, små ytor, där han är jättebra.
Mm.
Så jag tror att det finns James Maddison, som vi inte glömma heller, som också är
God,
otroligt bra. Alltså, Ross Barkley är ju inte, han ska ju inte vara där. Men det finns ju spelare som aspirerar på att göra det mittfältet till ett väldigt, väldigt bra mittfält.
Mm.
Defensivt, både målvaktsmässigt och mittbacksmässigt, så tycker jag att det är större problem. Joe Gomez såklart, finns ju enorm kapacitet där när han väl får vara skadefri. Och då är det ju, då har de ju...
Läste nyligen att han har näst bäst kondition i Liverpool.
Mm.
Vet du vem som har bäst?
Ja, men det har vi pratat om. Var inte du med då?
Nej.
Nej. Vi pratade ju om när Milner och han tävlade.
Ah, ja.
Mm, det var kul. Men då kommer du in här 3 månader senare och ska berätta det här.
Ja, det är mer än min Amsterdam-semester.
Ja, nej, men annars så är det ju, annars har de ju ett jättebra lag såklart. Alltså det är många lag som, alltså det är få lag som är bättre överlag. Det är ju typ Frankrike.
Therese,
ja?
The stage is yours.
Ja, vi har en favorit som tycker att folk har dålig attityd. Vem är det, Pontus?
Jag tänker, om jag ska bara spontant, så tänker jag, okej, den här personen, han ogillar attitydsproblem. Han tycker att det är bland det värsta som finns i fotboll.
Mm.
Han tycker att väldigt, väldigt många har attitydsproblem.
Mm.
En spelare som lämnar en klubb eller är dålig har attitydsproblem. Och han har själv ett gravt attitydsproblem. Är inne på rätt spår?
Ja, men sluta snacka skit om Noah när han inte är här och försvarar sig.
Ja, på tal om Noah. Graham Sonnes.
Exakt. Det var ju väldigt uppmärksammat när han påstod att Moise Keane måste ha väldigt stora attitydsproblem, annars skulle ju Juventus inte sälja honom. Det har varit ju otroligt kritiserat, det uttalandet.
Mm.
Eftersom att han inte har en jävla aning. Han sitter ju mest bara och gissar.
Ja.
Och tycker att det här är en så bra spelare. Juventus skulle ju inte sälja honom om inte han var en idiot, typ. Nu har han sagt samma sak om Patrick Cutrone. Denna underbara, älskvärda, väldigt, väldigt snälla lilla pojke.
Mm.
Skulle ha attitydsproblem.
Hur gammal är Cutrone?
Ja, han är väl 20-21 någonting.
Ja, okej. Okay. Ja, då är han fortfarande en pojke. Ja, då tack. Går jag med på.
Tack. Ja, jämfört med dig är han ju purung.
Ja, oh, oh, gud. Börja inte. Hej. Ja, tack, det var allt från veckans Kutron.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs som något, snackas om. Discussions from Britain. Svepunetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Nyhetssvepet, och vi börjar med ett pling. Känner ni till den Chelsea-legendaren Danny Drinkwater?
Har hört hans namn någon gång.
Hade tyvärr attitydsproblem, så han lånades ut till Burnley den här säsongen. Det är Grinsones. Jag har Grinsones i örat. Han är min producent här nu, så han bara säger vad jag ska säga. Han fick ju inte så mycket speltid i Chelsea. Tanken är väl för hans egen del att han ska få fart på karriären igen i Burnley. Mm. Och jag tänker inte dra någon dålig ordvits, men han var i alla fall ute på krogen. Och som The Sun skriver, trying to chat up another footballer's girlfriend. Och det är ju såklart ett hiskeligt brott mot... allmän decency.
Med hederskod liksom, bland fotbollsspelare, att man inte får ragga på varandras flickvänner.
Nej,
det
precis.
Vet väl alla, eller?
Men det gjorde Danny ändå, vilket ledde till att, som också det han skriver, was beaten up by six thugs.
Starkt.
Det står ju också hederskodexen att om du raggar på en annan fotbollsspelares flickvän så blir du beaten up by six thugs.
Ja.
Han borde ha väntat sig det här.
Detta var utanför China White Club. Vad är det för jävla namn, ja. För övrigt i Manchester. Den, trots flera varningar, så fortsatte han ragga på Scunthorpe United-spelaren Kengosi Ntiles.
Nej, inte Ntiles.
Jo, men det är ju allmänt känt att han har ju sitt pack of six thugs som försvarar hans ära i varje läge. Han blir tydligen stampad i huvudet. Jag vet inte om vi ska twittra ut den här bilden på Dannys ansikte. Ja, jag har inte hört något mer från Burnley Hall eller något sånt här, men vi kan väl nästan utgå ifrån att Danny börjar på bänken i helgen.
Ja.
Man skulle väl missa flera omgångar, stod det?
Ja, säkert. Ja, har du blivit stampad i huvudet så kan ju det vara allvarligt.
Ja, det är otroligt allvarligt.
Och så här, fruktansvärt. Sean Dyche tycker också att det är, han tycker också att man förtjänar att få stampa i ansiktet om man raggar på någon flickvän.
Ja, det känns som att Sean Dyche skulle kunna ha the bro code, ja, i så här inbunden bok hemma.
Fan.
Ja, pling.
Ja, känner ni till Tammy Abraham? Han är ju var gammal lagkamrat med Chelsea-legendaren Dan Drinkwater.
Ja, just det. Mm.
Ja.
Ja. Fast mest utlånad. Han fick faktiskt spela Tammy Abraham.
Mm. Ja, just det. Men de har ingått i samma förening. Och då menar jag inte Brocode-föreningen. För det är inte,
nej, det är bara Dyche som är med där.
Ja. Nej, men Tammy Abraham, kommer ni ihåg när det var UEFA Supercup-final mellan Chelsea och Liverpool, den jättematchen som var för några veckor sedan?
Ja, då, Adrian, forever in our hearts.
Precis, när Tammy Abraham missade straff, varpå han fick motta väldigt mycket så här rasistiska tillmälen. Och nu har Tammy Abraham berättat om hur hans familj då reagerade, att hans mamma blev helt förkrossad. Och det här är ju inte den enda spel. Alltså det är så himla mycket sånt här som sker.
Ja.
Och det är som att det blir någon form av frizon när det kommer till fotbollsspelare. Att man får liksom, det är okej att vara rasist i fotboll, som med Lukaku i Inter.
Mm.
Att det är liksom, vi menar inte, vi vill bara vara, alltså vi vill bara,
men alltså det är bara ska vi
köra en snabb recap av, visst var det Kurva Nord, Inter fansen?
Ja, exakt.
Kan du dra den lite kort, Therese, så att alla är med?
Lukaku blev ju häcklad rasistiskt av Cagliaris fans.
Det är inte första gången de gör detta, ska ju sägas.
Nej, det är inte.
På Sardinien verkar de vara lite rövar.
Ja, i nästan hela Italien, ska jag säga. I stort sett i hela Italien. Varpå då det blev en stor grej av det här, och man pratade om, så som det blir. Så det skrivs och det pratas, och Lukaku går ut själv och tycker att det här är absolut inte okej och så vidare. Varpå då Kurva Nord, som är Inters supportrar, en, jag vet inte om hela Kurva Nord står bakom den, men det är i alla fall i Kurva Nords namn, så skickar man ut ett meddelande till Lukaku där man mer eller mindre menar att du måste förstå att i Italien är så gör vi så här.
Vi har ingen problem med rasism som har uppe i norr.
Ja, sådär att det stod verkligen så också att i Italien har vi inga riktiga problem med rasism som man har på andra håll, utan det här handlar om att man vill på alla sätt man kan då psyka motståndarspelare. Och du ska, mer eller mindre så här, du ska tolka det här som någonting alltså positivt, att du är så pass bra att de måste sätta dig ur balans genom att säga de här sakerna och göra de här ljuden och ta till den här metoden. Det betyder ingenting, vi är absolut inte rasister. Ja, det var mer eller mindre det som stod, och att han bara ska acceptera att ska du spela i Italien så är det så här det funkar, vilket ju är helt jävla bisarrt. Och vice premiärministern, som jag inte kommer på namnet på just nu, i Italien, var ju ute efter Koulibaly.
Var det Salvini eller?
Ja, exakt. Mm. Och Koulibaly, under förra säsongen blev det också en grej. Han sa ju i princip samma sak och sa det att det här är inte rasism och det är ju bara lite skoj och det är på skämt. Och det,
är det italienska? It was just banter.
Men det är så otroligt.
Solo como il banter då?
Nej, men alltså det är så jävla idiotiskt att man svimmar. Alltså, och det är ju väldigt många då, ska vi säga, också intersupportrar som tycker att det här meddelandet till Lukaku var absolut inte okej och så här. Men det kommer ändå från flera håll att så här funkar det helt enkelt. Vilket, som du är inne på Pontus, att det blir som någon slags frizon, att här får vi, det är ju samma sak, det räcker ju att gå på en allsvensk match för att höra folk skrika både rasistiska och homofoba saker, alltså det sker ju, och det är ju för att, och då menar ju folk så här, nej men vadå, jag hatar inte bögar men jag kallar domaren för bögjävel, vad menar du? Alltså hur kan du liksom inte se sambandet här med att alltså det är problematiskt på jättemånga
sätt? Nej, men jag är all for att psyka motståndare och vara arg och håna.
Ja, ja.
Men någonstans... Ja,
ja. Nej, men det är ju det
roligaste som finns. Det är ju liksom, det är det hela våran...
Men inte på det här sättet.
Nej, vissa saker, det är liksom, det finns... Jag förstår inte varför det kan vara acceptabelt just i de här sammanhangen. Och i Tammy Abrahams fall så handlar det också om egna fans som liksom går ut och skriver elaka saker, och det blir så påtagligt tycker jag när hans mamma läser det och som faller upp i gråt och ringer upp sin son och liksom varför gör de så här mot oss? Mm. Vad hade hänt om det hade varit en vit spelare som hade missat straffen? Det var ju inte så att när John Terry halkade mot United i CL-finalen, det var inte så att han fick höra din vita jävel eller...
Ja, men exakt.
Nej, han blev ju hånad.
Han blev hånad, absolut.
Ja, så som Tammy Abraham också hade kunnat bli.
Varför blev inte han det? Nej. Varför men, finns den? Jag förstår inte.
Fråga här då, vad ni tror. Är det så att det här faktiskt har ökat på något sätt? Att det har blivit tilltagande rasism och homofobi och så på läktarna? Eller uppmärksammas vi bara på det nu på ett annat sätt för att folk pratar om det?
Ja, det tror jag. Mm. Jag tror inte att det har blivit mer än förr. Men med sociala medier blir det också lätt att slänga ut sig. Man gömmer sig bakom en avatar där ingen vet vad man heter. Och så kan man säga vad som helst. Och då är det lugnt. Liksom. Mm. För man behöver inte ta ansvar för det man skriver eller det man gör. Mm.
Men det är intressant att se nu. Jag såg efter Englands senaste landskamp också, så fick ju Rashford och Sterling så frågor om det här. Och det känns som att England i alla fall, där det har då enligt Kurva Nord funnits ordentliga problem med rasism tidigare. Alltså att spelarna nu, inte för att det är deras ansvar. Men
det är inga riktiga problem med rasism, kom ihåg det.
Nej, precis. Men att spelarna, även om inte är deras ansvar, verkligen tar tag i det här nu för att få ett stopp på det på ett sätt man inte sett tidigare. Och frågan är om det är också ett paradigmskifte här, för att det kommer... Om detta fortsätter från spelarnas håll, att man faktiskt tar in med krafttag, för att det är det man väntar på, att själva fotbollens ledande, alltså governing body som man säger på engelska, ska ta tag i det här. De avbröt en match i Frankrike här en vecka på grund av homofobiska ramsa. Mm. När bryter de match på allvar för rasistiska tillmälen på läktaren? Mm. Jag tror att vi börjar närma oss det, och det kanske är dit vi måste komma.
Ja, nej, men jag tror att ju mer vi pratar om det, ju närmare är vi att rensa fotbollen på idioter. Liksom. Alltså, vi gör dem mindre och mindre hela tiden. Så det är bara, jag tror bara att det handlar om det.
På tal om idioter inom fotbollen, inte alls på samma nivå, men minns ni Steven Ireland, Manchester City-legendaren?
Det är så kul med nyhetsarbetet, det är högt och lågt här.
Ja, det var en melodikryssövergång som inte riktigt flög. Jag gillar ju Steven Ireland väldigt mycket. Jag
har ju, det gör man ju.
Jag har ju fortfarande en City-tröja med nummer 7 Ireland på ryggen. Väldigt kär ägodel till mig. Han ska delta i Vincent Kompanis testimonial, som är nu på onsdag, där även James Milner, bu, ska vara med. Det går åt helvete för Vincent i Belgien också, så det är skönt att han får komma hem och spela lite på skoj. Men Steven Ireland har ju liksom lite försvunnit ur vårt medvetande. För mig som City-supporter kändes han verkligen som så här, det här kommer, han är ju otrolig, och i sina bästa stunder i City var han ju helt fantastisk. Just nu klubblös, säger i en intervju med The Athletic att jag vet att jag kan spela på hög nivå i England, problemet är att jag är den enda som tror det. Stackarn. Men han berättar
vilket genien.
Ja, han berättar ändå
den sista samurajen.
Ja, det är han, det är han. Han berättar ändå en historia som jag visste att han blev pappa ung, men jag visste inte att han vid 19 års ålder var då ensamstående far till två barn.
Ja, det är starkt.
Exakt hur breakupet har varit och varför han fick båda barnen, jag vet ingenting om det, och det framkommer inte i den här intervjun. Men jag tycker ändå han ger en spännande bild av livet som fotbollsproffs. Han tjänar ju såklart hiskeliga pengar. Men han kom till träningsanläggningen och matcherna när alla andra gled in i sina Porsche, Lamborghinis och andra häftiga bilar. Så tog han taxi, ett barn i vardera arm, en påse med smutskläder, och sen så lämnade han över dem till Trevor Sinclairs kusin, för det var den som oftast kunde hjälpa till och passa barn. Och det känns som att det kan ha varit vem som helst. Trevor Sinclairs kusin, känns som han frekventerade pubbar.
Jag säger så här, jag tror att Trevor Sinclairs kusin inte riktigt finns, utan att det är liksom så här, någon som påstod sig vara Trevor Sinclairs kusin, som var på träningsläggningen, bara hängde där, och Steven Allen bara, fan, jag måste ju ge bort mina barn till någon. Och sen någon sån snubbe som...
Det är ju en drift man har som förälder.
I'm the cousin to Trevor Sinclair. I can take the kids. Och sen försvann barnen.
Så var det nog. Vi kör ett sista. För jag har egentligen bara ett litet tips. Detta blir nästan som en reklamspot i podden, och detta är från tips av före detta Kick and Rush-medlemmen Oskar Broström, som råder alla att gå in och kolla Rob Holdings Instagram om ni inte gjort det. För att det är Rob Holding och hans flickvän i olika så här amerikana romantiserade vibbar med väldigt lökiga captions typ. Han håller henne i hennes famn och så här, we're on a travel towards the stars.
Alltså jag, och jag kollar, det här är det bästa någonsin.
Ja, och ni måste faktiskt gå in och titta på detta, för det är makalös content.
You'll find us chasing the sun. Okej, det var jättebra.
Och där, Kim, bryter vi nyhetssvepet.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Nästa vecka är det infernaliska landslagsuppehållet äntligen slut, och vi kan se fram emot riktig klubblagsfotboll. Det
var dagar kvar.
Ja, äntligen. Och det sparkas igång på lördagen herrarnas Premier League då med Liverpool Newcastle. Finns ju inte så mycket att säga. Mohamed Salah kommer göra, eller Sadio Mané blir det på den kanten, kommer göra fullständigt slarvsylta av Emil Kraft.
Som, ja, det är den svenska killen.
Ja, som i en The Athletic, de har gjort ett jättestort reportage på Emil Kraft, där de kallar honom Thor.
Oj.
Vilket inte passar, för att han har alldeles inte för kort hår, och han är en småländsk bonde.
Ja, men han är också,
ja, men det är han ju.
Han är inte så stor heller. Man tänker ju Thor ska vara en bjässe.
Ja.
Men alltså det är typ, det är kanske så Glenn Strömberg på sina glansdagar skulle eventuellt funka.
Ja, om han tog anabola. Glenn Strömberg på anabola.
Ja, precis.
Men de återkommer i det här.
Eller Ingesson liksom.
Ja,
där har vi.
Innan man har haft, han tappade håret.
Ja, man har haft långt hår.
Ja. Men vi går egentligen vidare till 16-matchen på lördag, en av dem, Manchester United-Leicester. Ett United som de har inte riktigt råd att möta Leicester i det här läget, känns
Nej.
Det som.
Nej, även verkligen.
Även om det är på Old Trafford, det har vi ju sett mot Crystal Palace, att det spelar egentligen ingen roll.
Leicester kommer ju, alltså det som talar för United är att United kommer kontra den matchen. De kommer backa hem på Old Trafford.
Mm.
Liksom, eller en match på Old Trafford. Mm. Ja, de kommer ju parkera bussen och Leicester kommer att styra spelet, typ. Och det är väl det som passar United bäst.
Mm.
Det är det de har liksom, de har ju skaffat sig den här lite Mourinho-eska approachen, även under Solskär, och mot Leicester, framförallt mot Leicester som är ett väldigt, väldigt bolltryckt lag och spelskickligt lag. Jag tror att United får det jättetufft. Jag tror att jag nästan på förhand skulle säga att Leicester är favoriter.
Det är ju starkt att säga med tanke på att det är United på Old Trafford.
Ja, men alltså, Leicester ser mycket, mycket bättre ut.
United på Old Trafford betyder inte jättemycket just nu. Alltså, håller ni inte med?
Jo, verkligen.
Alltså, det är ju liksom, det känns inte så skräckinjagande som det borde göra. Alltså, det är samma som så här, Milan på San Siro. Ingen jävel är rädd. Alltså, det är så här, i vissa fall så måste man typ släppa det här att det skulle vara någonting speciellt. För att just nu så är det ju inte det.
Nej, det är verkligen. Så var det ju. Men sånt bygger man upp. Det var ju samma med Liverpool på Anfield. Att det, rent historiskt så är det där förlorar de inte. Men sen var det några år där det var ju som att åka till, ja, men de har smakat San Siro nu under Milan. United är inte riktigt där än, tycker jag. Men de är på väg dit och de behöver verkligen bygga upp Old Trafford igen som sin borg.
Men alltså, kan man göra det genom att försvara kontra sig till segra? Det kommer inte gå.
Under Ole kommer det inte gå. Det är jag ganska säker på. Och jag tror att det som kan tala för United, det är ju att de lyckas kontra sönder Leicester. Mm. För att Leicester är, det är deras svaghet. Och det är väl alltid, har väl alltid varit Brendan Rodgers svaghet.
Mm.
Snabba anfall mot sig är ju, det får han tufft med.
Mm.
Men Leicester kommer att vara det bättre laget. Det är jag ganska övertygad om. Dels för att jag tycker att de nästan, alltså på flera positioner, har ett bättre lag.
Mm.
Men också för att de spelar mycket, mycket bättre.
Litet utropstecken i United får man säga ändå. Det såg man nu också på landslagsuppehållet. Tycker att Daniel James verkar faktiskt ha en hel del i sin verktygslåda.
Ja, men det är väl typ den bästa spelaren de har. Mm. Alltså han har väl typ varit den som stuck ut bäst positivt, tycker jag.
Mm. Jag vet inte om ni såg hans mål för Wales senast när han avslutar i steget.
Ja.
Alltså ett väldigt svårt nummer som han gör väldigt, väldigt bra. Det verkar vara otroligt väl scoutat av United faktiskt. Men frågan är, jag tror inte heller att det räcker mot Leicester. Jag tror det blir en nytt poängtapp. Och frågan är hur länge Ole sitter at the wheel.
Ja, nej men alltså, har han tagit fem segrar på, nej det är tre segrar på de 18-19 senaste matcherna eller något sånt där. Det är ju, eller fem poäng.
Vi ska säga det också att sen, som sagt, det kan se helt annorlunda ut i helgen. Men ja. Victor Nilsson Lindelöf har ju fick ju lite kritik innan landslagsuppehållet och var ju inte bra mot Norge heller. Han var ju ganska dålig faktiskt.
Ja, han var extremt självkritisk efteråt
han också. Han var otroligt kritisk mot sig själv och sa att han egentligen inte lyckades med någonting. Så att det är ju bara att för Uniteds skull hoppas att han lyckas omvandla det där till att göra en bra prestation i helgen.
Fördelen i Premier League för Vigge tycker jag är ju att deras känns sen de värvade in Maguire att motståndarlagen siktar med sina längre och högre bollar mot Victor som är mycket bättre, alltså positionssäker mittbacken än i luften i mittbacken. Ja, och där har han haft problem. Alltså.
Ja, verkligen.
Det är ju tydligt att när de lyfter långt på honom så blir det tufft liksom, som slupp när de lyfter Palace. Liksom. Men sen så, en sak som blir intressant att se tycker jag, just med Daniel James nu som ändå har varit utropstecken, och sen om Rashford och Martial, där ingen av dem egentligen är en klassisk nia, och där Gareth Southgate också pratade om Rashford i den rollen, att vi aldrig, i FA har vi aldrig sett honom som en nia, utan vi har sett honom som en ytter snarare, och de vill inte riktigt se honom vara den som kommer ner och möter och håller i boll, utan nu var det ju så mot Bulgarien att han kom ner och mötte mycket.
Mm.
Men det var ju för att de hade Harry Kane som target och Sterling som ligger i djupet.
Mm.
Men att man i längden ser honom som en djupledsgående spelare. Och det har inte varit United den här säsongen i alla fall. Och
Nej.
Inte riktigt i våras heller. Utan att han kommer ner mycket och försöker hämta boll. Och där ska vi inte han riktigt vara, utan han ska försöka ligga med sin speed nära. Mm. Så nära målet som möjligt. Och det blir spännande att se, för där vill man väl ha honom på en vänsterkant, men det är också där Daniel James gör sig bäst och Martial. Så just nu står de med tre bra offensiva spelare där alla är bäst på vänsterkanten.
Vem skulle kunna tro att United hamnar i problem när de sålde den enda renodlade anfallaren de hade i truppen och inte behöva ersättare. Jag hade inte sett det komma, det ska jag säga. Vi går vidare till ett annat minikrislag, Tottenham Hotspurs mot jättedödan Crystal Palace. Och ja, det är inte riktigt guld och gröna skogar för Poch, men det här är väl en match de ska se till att vinna, va?
Ja, det måste de nog göra.
Och det gör de, Therese?
Jag lyssnade inte riktigt vad det var för match, för jag började googla på Arsenal. Tottenham Crystal Palace, ja.
Det är det ultimata dissen mot Tottenham.
Ja, verkligen.
Jag förbereder mig för kommande.
Jag ser framför mig hur Malin Hägg skrattar och gråter av glädje när hon hör det.
Ja.
Koala emoji, koala ja. Emoji.
Yes.
Men ja, nej, alltså Spurs kommer ju vinna matchen. Det känns väl som en supergiven.
Mm. Det känns som att de har fått tillbaka den Kane man såg nu under landslagsuppehållet också. Är liksom en fräschare Harry Kane än vad det var förra säsongen. Att ganska välbehövlig vila för honom. Inte bara för att han är faktiskt en helt mästerlig straffskytt. Det känns aldrig osäkert när han kliver fram. Men jag tycker ju hela hans... kroppsspråk och agerande. Förra säsongen kändes han trög. Nästan halt. Jag tycker man ser ny energi i honom. Och jag tror det blev väldigt avgörande för Tottenham, som Poch sa inför landslagsuppehållet, hade lite problem. Att det var unsettled. Mycket tanke på Eriksen-soppan under sommaren. Men viktigt nu att han får huvudet på rätt plats, så att säga. Tror jag.
Verkligen.
Då går vi vidare efter de uttömmande svaren till
jag nickade lite
till Norwich. Norwich, Manchester City, Pucky Party fortsätter, kan vi räkna med minst två, tre baljor från finländaren. På riktigt så är det ju Citys första match nu av många utan Emerick Laporte. Och just i den här matchen tror jag inte att det kommer bli så tydligt att City kanske faktiskt skulle gått och letat efter en annan mittback och gjort så om Otamendi i sommar. Men det kan bli tydligt senare. För ett Citys försvarsuppsättning, med tanke på hur skadebenägen står, ser inte jättestark ut, Pontus.
Nej. Som du säger, i den här matchen så är det ju inga problem. Men det är klart att det blir problematiskt att tappa Laporte, som har varit outstanding. Men jag vet inte, alltså City behöver ju knappt försvara. Så är det någon, alltså då det känns som att det spelar liksom ingen roll, de skulle kunna tappa halva truppen och ändå vara starkast i ligan. Jag tror att i matcher mot typ Liverpool eller eventuellt Spurs och kanske Chelsea. Nej, nej, men mot Liverpool och Spurs, som är de enda lagen som jag tror kommer kunna ta poäng av City typ. Då kan det ju bli problematiskt, men jag tror att när de möter de andra lagen som inte har riktigt samma kvalitet, så tror jag att de kommer att då kommer det inte märkas att Laporte inte är där. Det är väl typ då om man möter Wolves kanske, starka kontringslag.
Leicester eventuellt
som också.
Hur länge är den här mannen borta?
Minst året ut.
Oh, jävlar.
Så jag tror inte att det kommer påverka City i längden. Däremot så kan det ju påverka i Champions League om man går till när man går till slutspel.
Om man, eller vänta.
Ja, man vet aldrig hur tjockt det är. Det är tufft.
Ja, det är faktiskt, de har ju fått the group of death i vanlig ordning City i Champions League. Sök på den Merseyside.
Men det tror jag att det kan bli, då kan det bli tufft. Om man, när man ställs mot jag vet inte, kommer inte ihåg vilka lag de brukar möta, men det är väl, de möter PSV, Schalke, Benfica, Ajax och sen så är det final. När det kommer tuffare motstånd, för förr eller senare så kommer de också få möta svårt motstånd i Champions League. Även om det var många, många år sedan sist.
Men du tror inte att Laporte-skadan är liksom en sån här detta ger Liverpool en skjuts mot att ta ligatiteln?
Nej, i ligan tror jag inte att det kommer påverka. Just för att de behöver inte försvara. Och det är det som är sitt stora styrka. Därför man kan spela med offensiva mittfältare som vänsterbackar. För att man behöver liksom inte den positionen riktigt, alltså i defensiven. Du behöver spelare som håller i boll, du behöver spelare som är passningssäkra, du behöver spelare som hittar trianglar. Och Laporte är ju jättebra på det. Men det är ju även Stones som...
Ja, man är hel. Annars blir det ju Fernandinho och Otamendi.
Ja, och Fernandinho är ju också väldigt bra på det. Otamendi är ju inte alls lika bra på det.
Nej.
Men där finns det ju också, nu har jag fått in Rodri som kan ta axla ansvar där. Mm. Så jag tror inte att det kommer påverka dem. Men det är klart att det är ett tapp, och framförallt i ett Champions League-spel så skulle det vara ett jättetapp.
Förhoppningsvis en tillbaka tills dess. Vi kanske ska nämna Norwich kort också.
De kommer ju i mål mot City, tror jag.
Ja, det tror jag med. För efter utskåpningen mot Liverpool så tycker jag ändå man har sett ett ganska positivt och jävligt kul lag. Alltså han Cantwell... Ny bekantskap för mig, men oerhört mycket boll i den pojken alltså.
Vad han kallas för någonting? Eller vad fan var det som sa det? Fan, nu, förlåt. Men,
Shropshire's Alexander Gleb.
Nej, Deco var det. Det var typ... fan också.
Vägra släppa
det
också.
Ja. Ja, men det här är sånt otroligt bra. Ja, Derem Deco. För han kommer från en by som heter Derren som ligger utanför Norwich. Med typ så här 18 000 invånare. Men han, av alla från Derren så är han deras Deco.
Ja, det är fint.
Derren Deco. Det är bra. Supersmeknamn. Ja, för övrigt så finns det en by som ligger bredvid Derren. En liten by som heter Ho. H-O-E. Kul.
Mm. Det är kul.
Det är roligt.
Otroligt.
Är det Lie? Det betyder.
Ja, just det.
Vidare till söndagen och matchen mellan Watford och Arsenal. Watford som kickade Javi Gracia, rätt eller fel, Therese?
Ja, men rätt, med tanke på resultaten. Det känns väl inte som att det fanns så jättemycket tålamod kvar. Och ligger man tvärsist, det ska ju inte Watford göra.
Nej, de slutade 11 förra säsongen, gick till final. Vi gjorde de väl?
EFA-cupen, ja. Det är ju där den klassiska, ja, när City gör typ 4-0 och Vincent Kompany tittar på Troy Deeney med sån nervös blick.
Men det känns väl alltid som att när man sparkar sin tränare så tidigt på säsongen så finns det ju säkert mer också.
Ja,
alltså det fanns ju säkert ett visst mått av att han inte ville, och det fanns alltså så här, och i sådana fall så blir det ju rätt. För absolut. Då är det onödigt att bara alltså, försöka stressa igång någonting som ändå man känner inte kommer att komma igång.
Ja, du har absolut en poäng. Det tror jag. Att det finns nog något med det. Men det är också inte oväntat med Watford som sparkar en tränare i minuten ungefär. Mm. Men alltså man ser de senaste liksom 16 matcherna så har ju Gracia ett bättre record än vad Ole Gunnar Solskjær har.
Ja.
Och det är väl liksom i paritet med Pochettinos typ. Alltså det är inte...
Nu är det i och för sig de dåliga. Det är en riktigt tuff period för Pochettino i ligan.
Och för Watford. Ja, alltså ska man ju säga. De sagt, de blev 11 trots den här tuffa perioden. Och om man ser öppningen på säsongen, visst, poängmässigt har det varit fruktansvärt.
Mm.
Men spelmässigt så tycker jag inte att det har varit så fruktansvärt av det. Nej. Jag har sett. Och... Så ja, jag vet inte. Men å andra sidan, Kik Sanchez-Flores gjorde det jättebra i Watford också.
Mm.
Det finns det, men ja, som Therese säger så är det ju förmodligen någonting annat som ligger och skvalpar.
Ja.
Potts-familjen är inte så jättesugna på att ha kvar tränare mer än 12 månader.
Nej, vad ska man med det till?
Ja, exakt.
Det finns ju en ny modell i butik. Arsenal kort, jag läste att Granit Xhaka som fortsatt får mycket skit för sitt fotbollsspelande.
Ja, just det, här är väldigt kul.
Eventuellt ska ta som en paus från fotbollen. Nästan en månad när han blir pappa här nu och får lite välbehövlig vila. Är det det som saknas för Granit?
Ja, nej, det är det nog inte. Har ni tänkt på att... För det här har jag tänkt på några gånger. Nu vet jag inte vem det var jag tänkte på senast. Men känns det inte som, jo det var någon Hakan Calhanoglu i och för sig, känns det inte som att många fotbollsspelare efter att de får barn blir sämre?
Hmm.
Är det här en spaning som ni kan dra er till minnes att ni någonsin har gjort, eller kan ni på något sätt hålla med? Alltså just för att, och jag, alltså, för mig blir det så här, det blir självklart på något sätt. Man har väldigt mycket annat att tänka på, man har saker som är viktigare i sitt liv och så vidare. Många fotbollsspelare menar ju också att det är bra för dem när de får barn, för då inser de att fotboll är trots allt inte allt. Och att så här, man kan... Men många fall så blir ju många spelare...
Har du något exempel?
Typ Hakan Calhanoglu.
Ja.
Jag tror att det var honom jag tänkte på senast. Han fick ju barn under förra säsongen.
Sa jag snabbt.
Och han är ju helt usel. Han har ju i och för sig varit usel.
Exakt, hur bra var han innan?
Men han var väl bra innan han kom till Milan, sägs det. men det var ett sidospår. Det,
ja,
känns
det är spännande.
Som att, det känns ändå som att det kan finnas någonting där i att, som sagt, det är 100% fokus med all rätt kanske inte ligger på fotbollen längre.
Nej.
Och att det i många fall alltså blir att det tar fokus.
Teorin är ju intressant.
Mm.
Och framförallt man kanske blir trötta nätter, man orkar inte lika mycket, man får inte sova lika mycket kanske. Man kanske får bajs på fingrarna, kan inte laga mat, man ska byta blöja.
Eller så gör man det ändå och så blir man borta jättelänge.
Du ser, det finns massa tur. Nej, men jag kan
men jag tänker så här, Messi är förälder, Ronaldo är förälder, Raheem Sterling är förälder.
Men det är ju också helt bizarra fotbollsspelare du pratar om. Nu pratar du om Granit Xhaka till att börja med här.
Steven Ireland vet jag inte om han var bättre innan han fick barn när han var 17. Det vågar jag inte svara på.
Förmodligen, men tänk vad det gick ut för sen.
Ja, han hade ett par fina år när han var 21.
Vad var ursprungsfrågan?
Hur ska det gå för Arsenal mot Watford?
Ja, det är ju en miljon kroners frågan. Ingen vet.
Nej.
Nej, men på riktigt, vad fan vet vi om Arsenal? Jag vet ingenting om Arsenal. Nej. Jag vet inte vad de vill eller vad de ska göra, vad de kommer göra, vem som... Jag fattar ingenting.
Watford kommer komma in med den där härliga, vi har en ny tränare känslan.
Ja. Jag tror inte det. Däremot, jag tycker att Lacazette börjar ta de här riktiga kliven. Alltså... Målet han gör mot Tottenham är så fruktansvärt klassmål. Alltså det är när han lätt chippar bollen förbi Fatongen är det va? I luften. Och sen dunkar in med vänstern. Tycker Arsenal har ju problem bakåt. De har ju Americana, fantasten, Chasing the Sun, Rob Holding. Men alltså offensiven här mot ett Watford som även om Kike Sanchez Flores har kommit in lite för mycket i spillror för att kunna hålla... alltså hålla emot en klass som finns i Arsenal. Mm. Långsiktigt håller jag med dig. Jag vet inte riktigt vad det är de vill eller vart de ska. Mm. Jag har lite uppskattat Emerys försök till att plocka in akademikillarna i början på den här säsongen. Mm. Att det finns till synes någon slags önskan om att bygga om Arsenal.
Det är positivt. Rent.
Men alltså, om man ska se det riktigt långsiktigt så ser jag vad han håller på med. Ska man se det över säsongen? Ingen aning var det här ska sluta. Nej. Ska jag se det Watford, tror jag de vinner ganska komfortabelt.
Mm, det ska de med. Men ja, jag tror att det Watford... Om jag skulle spela den här matchen på stryktipset så skulle jag ha med krysset. Eftersom Watford har den nya tränare-dimensionen.
Ja, just det.
Den ska man inte glömma bort.
Nej, man ska inte det. Och de som orsakar eller drar till sig en straff ska inte slå den själv.
Exakt, exakt så. Va? Ja. Du ser, du har alla sanningar som finns.
Och fotbollsspelare ska inte bli papper för då blir de som Çalhanoğlu.
Verkligen. Alltså det är en spaning jag står för.
Tamam.
Är det för att du hatar barn eller för att...
Sluta säga så. Jag skulle aldrig säga att jag hatar barn. Det är taskigt ju. De är barn. Jag kan inte försvara sig. Jag kan inte hata dem.
Men. Det lät som att det fanns ett men.
Nej, det finns absolut inget men där. Det var det att jag ibland får jag höra så här, visst hatar du barn? Det är så här, varför tror folk det om mig? Det är otroligt. Men nej, jag vet inte. Men jag tycker det är någonting vi borde diskutera vidare eventuellt på Twitter av det här med pappor som är fotbollsspelare. Men
ja, skicka era svar till noah.bashna.
Gör gärna det. Ska vi säga också att United spelar hemma mot Arsenal i Super League?
Ja, det är klart vi ska. Denna ramberättelse. Vi började med Women's Super League. Vi avslutar.
Okej. United spelar hemma mot Arsenal i Women's Super League också. På måndagen spelar de. Det blir ju deras första hemmamatch i Super League i och med att de inte spelade i den i fjol. Arsenal är ju ett av lagen som är tippade att vinna hela skiten.
Midem är skadad va?
Tror det.
Ja.
Likväl ett stålbad för Lotta Ökvist att börja borta mot City och sen Arsenal hemma.
Ja, verkligen.
Jävlar du.
Det är inte som att de liksom saknar bra spelare ändå, Arsenal.
Nej.
Kollar man på Beth Meads, vad hon gör på en fotbollsplan till exempel. Alltså, Arsenal har ju hur mycket bra spelare som helst. Mm. Och som sagt, det är väl typ de eller Chelsea som ska vinna i år.
Ja, med tanke på att City blev av med... både Lucy Bronze och Nikita Paris.
Ja. Men när de blir igång Ellen White så, ja, exakt. Då kan de bli riktigt farliga också. Men som sagt, det är ändå en match. Jag tycker med tanke på det jag pratade om i början, just att United ändå var bra mot City, så blir det intressant att se.
Ja, och Arsenal hade ju problem mot West Ham också. Så det blir spännande. Det är väldigt kul med United, med Casey Stoney, som ju är liksom verkligen tagit kliv som en supertränare.
Mm. Och framförallt så kan till och med jag känna att det är skönt för United fans att något att jubla åt i den totala misär som...
Nej, gud, jag hoppas att Arsenal vinner med 5-0. Så att United sjunker som en sten. rakt ner tillbaka till Championship där de har hemma, eller vad det nu heter för damer.
Det heter Championship.
Heter den det? Mm, heter den Women's Super Championship?
Exakt så heter den.
Det var allt vi hade från Kick and Rush den här gången. Nu har vi snackat hål i öronen på er. Tack för att ni lyssnar och på återhörande. Kanske till och med redan nästa vecka.
Kanske.
Hej då. Hej då, hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.